Hösten 2025 fyller Kvanthopp 20 år. Det vill vi naturligtvis fira tillsammans med vår publik. Jubileumssändningen går av stapeln live onsdagen den 1 oktober klockan 18-20 på Åbo Svenska Teaters scen Tiljan på Auragatan 10. Så boka din biljett och häng med, det är gratis. På scenen sitter en expertpanel och de svarar på dina frågor. Vad undrar du över? Skriv till kvanthopp@yle.fi. Och hej, vi ses i Åbo den 1 oktober. 10, 9, 8,
ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap.
Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
Det här är ett avsnitt som jag borde ha gjort för länge sedan, men det är nästan som om jag vore rädd för att röra vid själva ämnet. Lite som en flaska nitroglycerin som man inte vill skvalpa med allt för mycket. Jag talar om Alfred Nobel, en av de mest motsägelsefulla gestalterna i modern historia. Jag menar, i ett och samma namn ryms dynamiten, ett sprängämne som bidrog till såväl industriell revolution som död på industriell skala. Och Nobelprisen, världens kanske mest prestigefyllda symbol för mänsklig strävan efter kunskap, kultur och fred. Ja, han är svår att få grepp om, den gode Alfred. Eller var han god? Idag associerar de allra flesta hans namn med just det där som jag nämnde. Kunskap, kultur och fred. Men Nobel hade alltså en betydligt mörkare sida. Mycket, mycket mörkare. Nobel var i grund och botten en mycket tragisk figur, i vars fotspår döden och depressionen ständigt följde. Så mörk var skuggan som hans person och hans livsverk kastade, att det sägs att han själv hajade till mot slutet och inledde en regelrätt PR-kampanj för att rentvå sitt rykte inför framtiden. En kampanj kallad, du vet, Nobelpriserna. Och om det här verkligen var avsiktligt så, tja, det lyckades ju. Men är han förtjänt av det? Att bli ihågkommen just så där som han önskade, som en välgörare? Också om hans strävan till det goda sannolikt var helt uppriktig nog. Nåja, vägen till helvetet är ju hur som helst alltid stensatt med goda föresatser. Och tunneln dit ned är sprängd med dynamit. I varje fall, hur blev Alfred Nobel den han var och hur ska vi förstå honom idag? Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. En vårmorgon år 1888 satte sig Alfred Nobel ner i sin vinterträdgård för att läsa tidningen Le Figaro närmare bestämt. Till sin stora förskräckelse fick han syn på sin egen dödsruna. Rubriken löd Le marchand de la mort est mort, alltså dödens handelsman är död. Artikeln beskrev hur Alfred Nobel, som hade blivit rik på att uppfinna sätt att döda fler människor snabbare än någonsin tidigare, hade avlidit. Grejen var bara den att Alfred ju inte alls var död. Det var hans äldre bror Ludvig som hade gått bort i Cannes och en journalist hade blandat ihop bröderna. För Alfred blev det här en chock. Han fick läsa vad världen verkligen tyckte om honom. Och det var inte smickrande. Så för att åtgärda det här instiftade han Nobelpriserna. En bra story, eller hur? Det är en berättelse som återkommer i otaliga artiklar, böcker och föreläsningar på temat Alfred Nobel. Problemet är bara att den här storyn knappast är sann. Det vill säga, den där biten om Alfred Nobels bror Ludvig som dog, den stämmer. Han avled alltså den 12 april 1888. Ingenjören Ludvig Nobel var sin tids oljebaron i Ryssland och han är bland annat känd för att ha designat världens första oljetankar. Men det där om att Le Figaro skulle ha misstagit Ludvig för Alfred Nobel, som vid det här laget var en mycket större kändis än sin bror, och kallat honom Le Marchand de la Mort, dödens handelsman, en man som har blivit rik på att hitta sätt att döda fler människor snabbare än någonsin. Ja, det här är sannolikt en skröna. Vår tids forskare har pekat på att ingen samtida tidning från 1888 har uppdagats som innehåller de där nämnda formuleringarna. I själva verket verkar citatet ha uppstått först i en biografi från 1959 där författaren broderade ut historien. Därifrån spreds den sen vidare och blev snart den, inom citat, sanna versionen. Påståendet att den förhastade dödsrunan fick Nobel att instifta Nobelprisen håller inte heller för granskning. I hans brev och anteckningar finns inget som tyder på att någon sån här episod skulle ha varit avgörande om den inträffade. Nobel var sedan länge van vid det här laget vid öknamnet Dynamitkungen och hade ett komplicerat förhållande till pressen, särskilt i Frankrike. Alfred Nobel var dessutom en man med återkommande depressioner och ett starkt behov av att lämna världen i bättre skick än han fann den, så att säga. Oron för hur han skulle bli ihågkommen var sannolikt inget nytt för Alfred kring tiden för hans äldre bror Ludvigs frånfälle. Fredstanken fanns närvarande redan långt tidigare, till exempel i Nobels brevväxling med bland annat den österrikiska fredsaktivisten Bertha von Suttner, för övrigt den första kvinnan att tilldelas Nobels fredspris 1905. Det är snarare där man ska söka förklaringen till Nobels testamente än i en skarpt formulerad dödsruna som kanske aldrig har existerat ens. I Alfred Nobels samvete, det är där man ska titta. För Nobel hade av allt att döma ett ganska starkt samvete och det gnagde på honom. Allt sedan barndomen plågades Nobel av sina tvivel och våndor. Alfred Nobels barndom var nämligen inte någon dans på rosor. Familjen var inte rik, från början åtminstone. Hans far Immanuel Nobel, själv uppfinnare, gjorde konkurs i Stockholm och flydde till Ryssland för att börja om till Sankt Petersburg. Familjen var länge kvarlämnad i Sverige och Alfreds barndomsminnen var ofta präglade av fattigdom, sjukdom och ensamhet. Så småningom fick familjen flytta till Sankt Petersburg där fadern hade fått framgång med sina sjöminor som Ryssland använde under Krimkriget. Nu rullade pengarna in och pappan kunde satsa på sina söners skolgång. Den unge Alfred fick en internationell utbildning. Han lärde sig språk i Paris och studerade kemi där. Det här var under en tid då vetenskap och teknik sågs som nyckeln till framtiden. Men det var också en epok där vetenskapens landvinningar snabbt militariserades. Och det var nu som ramen för Alfred Nobels livsverk ritades upp. Han hade ett genialiskt sinne för kemi och teknik, kombinerat med en känslighet för de existentiella frågor som följde av att leva i en tid när framsteg och förstörelse gick hand i hand. Den här paradoxen förföljde honom till hans dödsbädd. Det var alltså i Paris som Nobel började sin bana som kemist och lärde känna den italienske kemisten Ascanio Sobrero, känd för att ha uppfunnit nitroglycerinet. Sobrero blandade glycerol med salpetersyra och svavelsyra och resultatet var en vätska som såg oskyldig ut, nästan som olja. Men redan vid en lätt stöt kunde den explodera med en aldrig förskådad kraft. Sobrero själv blev livrädd. Det här var inte alls vad han var ute efter ursprungligen. Han experimenterade med organiska nitrater i hopp om att hitta substanser som hjälpte med blodcirkulationen. Till exempel mot kärlkramp, alltså angina pectoris. Och som vi vet så funkar ju nitroglycerin också för det här. Sobrero skrev att nitroglycerinet var så farligt att ingen borde tillåtas använda det. Och helt fel hade han ju inte. Vätskan var extremt känslig för stötar, vibrationer och temperaturförändringar. Bara att transportera den kunde orsaka dödliga explosioner och hundratals arbetare som hanterade ämnet miste faktiskt livet. Nobel själv och hans verksamhet drabbades av flera nitroglycerinrelaterade olyckor. Bland annat inträffade en explosion vid laboratoriet i Stockholm 1864 där Alfreds yngre bror Emil Nobel och flera arbetare dog. Den yngre broderns död blev en familjetragedi som Alfred axlade skulden för i hela resten av sitt liv. Men oavsett alla tragedier så var ju nitroglycerin rätt använt en banbrytande uppfinning. Krut som hade använts i århundraden kännetecknas av att reaktionen är relativt långsam. Förbränningshastigheten ligger på några hundra meter per sekund, vilket alltså är lägre än ljudets hastighet i det materialet. När krut exploderar kallas det därför en deflagration, alltså en snabb förbränning, inte en detonation. Trycket byggs upp gradvis tillräckligt för att skjuta iväg en kula ur en bössa, men inte för att spränga stenblock. Krutet bygger på en mängd olika korn av olika storlek och material som samverkar, vilket bromsar reaktionens hastighet. Nitroglycerin däremot bär på både bränslet och syret i en och samma molekyl. Så när en molekyl spricker frigörs genast enorma mängder energi och kedjereaktionen går blixtsnabbt. Nu talar vi alltså om en detonation uttryckligen. Det här då reaktionen fortplantar sig snabbare än ljudets hastighet i ett visst material. Reaktionen sprids då via en chockvåg, inte bara via värmetransport eller en låga. Och detonationshastigheten blir med andra ord hiskeligt snabb. Nitroglycerin detonerar med sådär 7500 meter per sekund. Trycket blir då också extremt högt, upp till hundratals tusen atmosfärer. Sprängkraften blir med andra ord mycket mer destruktiv än vid vanlig förbränning som pågår i krut till exempel. Men problemet med rent nitroglycerin är alltså stabiliteten. Nitroglycerin kan detoneras bara av att man tappar flaskan på golvet. Det kan också börja inom citat svettas, alltså sippra ut från behållaren och bilda droppar som lätt exploderar. När Nobel kom i kontakt med nitroglycerin såg han både faran och möjligheten med det. Han fascinerades av kraften i den här oskyldigt klara vätskan och grubblade, hur kan man tämja det här monstret? Hur gör man det användbart utan att folk dör i drivor? Och svaret kom så småningom när han kom på att blanda nitroglycerinet med ett poröst material, kiselgur. Kiselgur är alltså fossila rester av uråldriga kiselalger, även kallat diatomejord. När nitroglycerin blandades med kiselgur fick man en deg eller pastaliknande massa som kunde formas efter vilja till stavar till exempel. Men den var framförallt betydligt stabilare. I och med att nitroglycerinet sögs upp i de fossila kiselalgernas porer var det skyddat från de chockvågor som gick igenom en flaska nitroglycerin då man stötte till den med en explosion som följd. I form av kiselgurpasta blev nitroglycerinet mycket säkrare att transportera och hantera än ren nitroglycerinvätska. Nobel patenterade sin uppfinning 1867 under namnet dynamit, från grekiskans dynamis som betyder kraft. Kiselgur ersattes för övrigt senare av olika organiska eller syntetiska material. Det används inte längre. Nobel utvecklade också en praktisk sprängkapsel av metall, en sorts tändhatt fylld med knallkvicksilver som kunde avfyras med stubin. Så nu fick man en säker, förutsägbar och kontrollerad detonation. Och dynamiten den blev snabbt en global succé. Den revolutionerade gruvnäringen, vägbyggen, tunnelarbeten och annan infrastruktur. Plötsligt gick det att spränga berg på ett sätt som tidigare hade varit praktiskt omöjligt. Dagens Ryssland är till exempel i princip en produkt av dynamiten. Den transsibiriska järnvägens sträckning hade inte varit möjlig att sprängas genom Uralbergen utan dynamit. Panamakanalen hade inte heller blivit av utan dynamiten. Fransmännen med Ferdinand de Lesseps i spetsen försökte gräva kanalen på traditionellt vis, men misslyckades kapitalt. Senare tog amerikanerna över projektet och de var beväpnade med dynamit. Mellan 1907 och 1914 användes miljontals kilo dynamit i kanalbygget. Det var en av de största sprängoperationerna i världen vid den tiden. Och Alfred Nobel, vars fabriker levererade dynamiten, blev en av världens rikaste industrimän på kuppen. Men med all den här nyttan följde också en mörkare sida. Dynamiten användes i krig och konflikter. Fast när Nobel först presenterade dynamiten för generalerna var de tveksamma. Dynamiten var för kraftfull för att stoppa in i gevär eller kanoner. Där funkade det gamla krutet bättre eftersom det brann långsammare och mer kontrollerat. Men dynamiten kom nog till användning också inom armén på andra sätt. Ingenjörstrupper tog till exempel dynamiten i bruk för att spränga broar, järnvägar och försvarsanläggningar. Dynamit blev med andra ord ett effektivt medel för sabotage. Ett sätt att snabbt slå ut fiendens infrastruktur. Men också civila fick smaka på dynamitens sprängkraft. Under slutet av 1800-talet växte anarkiströrelser fram i Europa och USA. De motsatte sig industrialisering, kapitalism och auktoriteter överlag. För de här grupperna blev dynamitgubben den perfekta symbolen. Liten, lätt att gömma i bröstfickan eller någonting, men kapabel till enorm förstörelse. USA skakades av en våg av bombdåd mellan 1890- och 1920-talen. New York upplevde över 7000 sprängningar på bara 3 decennier. Många av attentaten tillskrevs en lös sammanslutning av radikala anarkistgrupper som fick öknamnet The Dynamite Club, dynamitklubben, för att de använde uttryckligen dynamit till sitt sprängande.
And moments later, the wagon filled with dynamite exploded, killing at least 38 people.
Och nu angreps uttryckligen civilsamhället istället för då soldater eller makthavare. Bostadshus, fabriker och tågstationer gick i luften, en efter en, med invånare och allt. Det var här den moderna formen av terrorism började ta form. Spektakulärt våld som den nya tidningspressen flitigt rapporterade om. Allt för att sprida skräck och anarkisternas politiska budskap. President Theodore Roosevelt beskrev dynamitattentaten som, inom citat, den största inhemska säkerhetsutmaningen i USA. Pressen målade upp dynamitklubben som det största hotet mot civilisationen. Dynamiten som Nobel en gång marknadsfört uttryckligen som det inom citat säkra sprängämnet hade blivit en symbol för kaos och samhällsomstörtning. Apropå det här, Nobel själv var när det begav sig skicklig på att iscensätta och illustrera hur säker dynamiten var. Han kom bokstavligen till träffarna med journalisterna med en väska full av dynamitgubbar i en salig röra för att demonstrera hur, inom citat, ofarliga de var att hantera. När Nobel på sin ålderdom sen såg hur hans uppfinning användes i terrorns och krigets tjänst plågades han uppriktigt. Men han försökte tänka positivt in i det sista.
Kanske kommer mina fabriker att sätta stopp för krig snabbare än fredskongressen. När två arméer kan utplåna varandra på en sekund.
Och det låter ju bekant det här. 80 år senare stod fysikern Robert Oppenheimer i öknen i New Mexico i USA och såg den första atombomben explodera. Som ett direkt resultat av hans arbete. Oppenheimer citerade det hinduiska diktverket Bhagavad Gita.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
Nu har jag blivit döden, världars förgörare. Två briljanta män, Nobel och Oppenheimer. Två epoker. Båda männen trodde på vetenskapens möjligheter. Båda skapade något som förändrade världen. Båda ville förändra världen till det bättre då. Och båda brottades med samma paradox. Kan ett vapen vara så fruktansvärt att det i slutändan skapar fred? Eller kommer det alltid förr eller senare att användas? Ja, säg det, Sini. Alfred Nobel levde hur som helst sina sista år ensam i sin villa i San Remo i Italien. Han var sjuklig, han plågades av hjärtbesvär och tog till och med små doser nitroglycerin som medicin. Han hade svåra relationer till sin släkt, till sin far Immanuel och sina bröder, särskilt efter olyckan 1864 då brodern Emil dog i en olycka involverande Alfreds sprängämnen, som sagt. Och det här belastade hans sinne ända fram till den 10 december 1896. Då dog Alfred Nobel, 63 år gammal. Precis som han alltid hade fruktat, dog han ensam, omgiven av maskiner, böcker och pappershögar, snarare än av sörjande hustru och barn. Ja, och penninghögar omgav honom förstås. Alfred Nobel blev en av sin tids rikaste män. Han hade fabriker i ett 20-tal länder. Han innehade 355 patent. Och namnet Nobel kändes igen över hela världen. Men bakom framgångarna fanns alltså en djupt olycklig, ensam man. Alfred Nobel gifte sig aldrig. Han fick inga barn. Han beskrev sig själv som en ensam atom, utan rötter, utan verklig glädje i livet. Det närmaste han kom ett äktenskap var en kortvarig romans med Sophie Hess, en kvinna från Wien som var mer än 20 år yngre än han. De höll kontakten brevledes i över två decennier, men relationen var stormig och präglad av avstånd. Hans kanske viktigaste vänskap var med den redan nämnda Bertha von Suttner, den österrikiska pacifisten, som senare själv alltså fick ta emot Nobels fredspris. De hade ett kort förhållande i ett tidigt skede, men deras brevväxling var livslång. Med henne kunde Alfred prata om de frågor som plågade honom mest. Krig, fred och vetenskapens roll i sammanhanget. Men i alla fall, när döden kom i San Remo 1896, var det ingen som satt på sängkanten till Alfred Nobels dödsbädd. Det betyder ändå inte att det inte blev en kö sen när arvet skulle delas. Nobels förmögenhet uppgick då till cirka 31,2 miljoner svenska kronor, ungefär 320 miljoner euro i dagens penningvärde. Och Nobel chockade både släktingar och samtida, framförallt då kanske släktingarna, när hans testamente öppnades. 94% av förmögenheten avsattes till en fond för att årligen belöna dem som, inom citat, gjort mänskligheten den största nytta.
Välkommen till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen då vi ska presentera årets Nobelpris i fysik.
Just det, alltså Nobelpriset. I fysik, kemi, medicin, litteratur och fred. Priset i ekonomi kom till sen långt senare 1969, då stiftat av Riksbanken. Men hjälpte det? Tvättades Nobels händer rena från allt blod som spilts med hjälp av hans uppfinning? Tja, när han dog var bilden av Nobel kluven. För vissa var han fortfarande dödens handelsman. En man som hade gjort sig rik genom att sätta sprängämnen i händerna på både militära sabotörer och terrorister. Men för andra var Alfred Nobel först och främst en genial uppfinnare och industriherre, vilket han ju onekligen var också. Men oavsett om det var avsiktligt eller inte, genom Nobelpriset lyckades Alfred Nobel forma sitt eftermäle på sitt eget sätt. Namnet Nobel kom inte att förknippas främst med explosioner, utan med vetenskap, litteratur och fred. Derek Muller från YouTube-kanalen Veritasium frågade amerikaner på gatan vad namnet Alfred Nobel ger dem för associationer.
Have you ever heard the name Alfred Nobel?
Oh yeah, he was the creator of the Nobel Peace Prize.
Nobel Prize.
Anything else?
He also invented dynamite.
Did not know that.
I didn't know about the dynamite. I knew about the Peace Prize, but that's it. I think.
Dynamit? Det visste jag inte. Ja, vad kan man säga? Mission accomplished. Åtminstone ur Nobels egen synvinkel. Men frågan kvarstår alltså. Skapade Alfred Nobel sitt pris av ren idealism eller för att sona sitt samvete? Ja, kanske spelar det ingen roll sist och slutligen. Det viktigaste är väl ändå att han gjorde det. För världen skulle onekligen vara sämre utan Nobelpriset som institution. Så om Alfred Nobels namn idag inte främst förknippas med död och förstörelse, utan med vetenskap, litteratur och fred, tja, nå, vet ni, det tycker jag att vi kan bjuda på. Och det var allt för den här veckan. Nästa vecka då hörs vi och ses vi i Åbo. Inkommande onsdag klockan 18 går Kvanthopps 20-årsjubileumsändning av stapeln på Åbo Svenska Teater. Evenemanget sänds live både på Yle Vega och som stream på Yle Arenan. Vill du veta mer, googla Kvanthopp 20 år. Och vill du ställa en fråga om vad som helst, klimat, AI, rymden med mera, skriv din fråga till kvanthopp@yle.fi. Markus Rosenlund så heter jag. Vi hörs och ses. Hej så länge.